Ännu en vanlig kväll. Jag satt framför datorn, spelade på mitt Xbox, lagade mat. Ja, men det vanliga, du vet. Senare den kvällen skulle jag dock råka ut för någonting extraordinärt och riktigt, riktigt obehagligt. Jag höll på att göra mig i ordning inför natten, tog på mig pyjamasen och bäddade ner mig i sängen. Där låg jag vilande. Tusentals tankar snurrade runt i huvudet och minnena från tidigare dagar och kvällar kom tillbaka. De anstormade mig. Jag tänkte på alla konstiga ljud som liksom tjöt inom mig, som ringde i huvudet tills jag blev tokig. På hur jag häromdagen blev utkastad ifrån banken eftersom jag lyckades trigga igång metalldetektorerna. Jag hade inga metallföremål, alltså ingen metall överhuvudtaget på mig. Det trodde jag i alla fall. Till slut så började sömnen smyga sig på. Sakta, sakta. Ögonen slöts och hjärnan hamnade på standby-läge. Så plötsligt lystes hela mitt rum upp av ett starkt vitt ljussken. Jag öppnade ögonen. Långsamt, långsamt. Försökte fokusera blicken vid ljusskenet som lyste genom fönsterrutan. Jag var för trött för att kliva upp ur sängen och gå bort till fönstret. Det började gnissla och knarra. Nu låg jag naken, obekvämt fastbunden på en metallbrits. Jag kunde inte röra på mig. Två skuggor hängde över mig och det starka vita ljusskenet stack i ögonen. Jag måste blunda. Jag kunde inte prata. Rösten var som borta. Jag försökte skrika, men inte ett ljud. Något vasst. Det kändes som en liten nål penetrerade huden på min arm och så en injektion. Jag kände vätskan som flödade ifrån det vassa föremålet till mina kärl. Jag kunde fortfarande varken prata eller röra mig. Ljusskenet försvann och jag kunde öppna ögonen igen. Framför mig stod den mest skrämmande varelse som jag någonsin sett. Den var grön, slämmig och hade genomsvarta ögon som tittade ner på mig. Dess huvud var enormt. Ett fönster skymtade bakom varelsen, liksom en halvmolnig himmel. En hand sänktes över mitt ansikte och två fingrar slöt mina ögonlock. Jag vaknade. Tillbaka i mitt sovrum hade jag drömt alltihop. Hade jag verkligen blivit bortförd av utomjordingar? Nej. Inte en chans. Utomjordingar är bara löjligt hittepå. Jag reste mig från sängen och den konstiga drömmen dröjde sig kvar. Smärta sköt som en pil genom den ena foten. Jag tog en titt på den. Den var täckt av blåmärken, både under till och upp till. Hade jag sparkat i väggen i sömnen? Kanske, intalade jag mig själv. Då fick jag syn på det röda märket på armen. Det var precis där som det vassa föremålet, alltså nålen, hade stuckits in i drömmen som jag haft. Insikten var som ett slag i ansiktet. Det hade inte varit en dröm. Det hade hänt igen. Den berättelse du precis hörde kommer ifrån Creepypasta Wikia. I svensk översättning och tolkning av Sandra Jönsson på hennes blogg sandrajonssonpublishing.se.
Radio Play.
Närkontakt med aliens av J. Allen Hynek och kategorisering inom ufologi. Det är vad vi ska börja prata om i dagens UFO-avsnitt. Och den här faktan har vi hittat på missmagicgirl.wordpress.com. Du kan själv gå in där och läsa om en massa olika intressanta saker som folktro, mytologi, sagor och om just UFO:n och utomjordingar. UFO-fenomenet är stort. Det finns oräkneliga vittnesmål, teorier och bevis och motbevis. För att lättare navigera i UFO-världen så har man delat in vittnesmål och påstådd kontakt med aliens i olika skalor och nivåer. Man har till och med delat in attityd och inställning till UFO-fenomenet i olika grader. Och i dagens avsnitt så ska vi undersöka dessa skalor och indelningar. Närkontakt eller close encounter är inom ufologin termer som delar in kontakt med UFO:n och aliens i olika kategorier. Terminologin skapades av J. Allen Hynek 1972. Och skalan är som följande, nerifrån och upp. Close encounter of the third kind. Det är när man får träffa en alien, humanoid eller robot som verkar vara passagerare eller piloter på ett UFO. Close encounter of the second kind. Det är när UFO:t påverkar omgivningen på ett tydligt sätt. Kanske genom att ens bil oförklarligt stannar, strömmen går, avtryck kan ses på marken eller farkosten, vittnen blir sjuka eller på andra sätt påverkade. Kanske inte så kul att uppleva, men definitivt en bra historia när man återhämtat sig. Close encounter of the first kind. Där vittnesmål av UFO:n på mindre än 150 meters avstånd, där åtminstone vissa detaljer av farkosten kunnat urskiljas. Radar visual. Det är UFO:n som dokumenterats på radaravläsning. Inte ett 100-procentigt bevis, men definitivt mer handfast än de två första. Daylight discs. UFO:n som ses på dagtid och vanligen är runda eller ovala. Och sist, nocturnal lights. Det betyder att man ser mystiska ljus på himlen på håll. Något att skryta med på fester, möjligen, men inget som impar jättemycket på den som vill ha starka bevis. Du kan själv se skalan på missmagicgirl.wordpress.com. Med tiden så har skalan utvidgats av andra. Dessa nytillkomna kategorier är inte lika etablerade och används inte i lika stor utsträckning som Hyneks grundskala. Close encounter of the third kind har fått dessa underkategorier. A. En alien blir sedd men endast inne i sin farkost. B. En alien blir sedd både utanför och innanför sin farkost. C. En alien ses nära farkosten. D. En alien blir sedd i ett område där UFO:n rapporterats men är för närvarande inte vid sin farkost. F. En alien ses men på en plats där ingen UFO-aktivitet rapporterats. Och F. Ingen alien eller något UFO syns till alls, men vittnet upplever ändå någon form av kommunikation med något utomjordiskt. Och nu när vi har den här skalan att använda oss av så kanske det blir lättare för oss att förstå de följande berättelser som vi ska dela med oss av i dagens avsnitt. Vi ska berätta om Broadhaven-triangeln, ett UFO-mysterium. Byn Broadhaven i Wales fick smeknamnet Broadhaven Triangle, en referens till Bermuda-triangeln, efter ett flertal UFO-vittnesmål 1977. Första incidenten skedde den 4 februari. 14 skolbarn påstod sig ha sett en cigarrformad farkost som landat på ett fält nära skolan. Som om inte det var spännande nog så såg de också en silveraktig varelse. De sprang för att hämta rektorn, men han hade inte tid att komma. Nej, jag har inte tid att ta reda på om vi är ensamma i universum eller inte, han sagt. Jag har blanketter att fylla i. Den där rektorn missade någonting. Men däremot så bad han barnen att rita vad de sett. Och ni kan se teckningarna och barnen på bilderna på missmagicgirl.wordpress.com. Fortsatta incidenter skedde den 17 februari. Denna gång var det skolans personal som såg samma cigarrformade farkost och även en omänsklig varelse som gick ombord. De där utomjordingarna verkade ju inte blyga av sig och dessa vittnesmål ledde till UFO-hysteri i media. Den 7 april så var det dags igen. Politikern Cyril John såg ett märkligt ljus i sitt sovrum klockan 5 på morgonen. När han tittade ut så såg han en äggformad farkost. Den var silvergrå med orange-röda ljus på toppen. I närheten svävade en människaaktig varelse iklädd en silvergrå overall, matchande sitt skepp kanske. Varelsen hade inget ansikte, vilket Cyril tolkade som att den hade en mask. Den och skeppet stannade i 25 minuter och incidenterna fortsätter. Den 19 april klockan 02.30 väcktes ägaren av Havenforth Hotel av mystiska ljud. Och när hon gick till sitt fönster så såg hon något som hon beskrev som ett upp- och nedvänt tefat. Och två varelser utan ansikten och med spetsiga huvuden. Hon gick för att väcka andra hotellgäster för att få fler vittnen. Men när hon kom tillbaka till fönstret med sällskap så var skeppet och varelserna borta. Dagen därpå så kunde hon hitta spår i gräset där farkosten stått. Många är skeptiska till dessa incidenter eftersom en man som bodde i området senare sa att han brukade roa sig med att klä ut sig till en alien och gå runt och skrämma folk. Men detta förklarar inte vittnesmålen av de blinkande farkosterna eller den svävande varelsen. Det finns såklart också just såna här incidenter och observationer som faktiskt är för bra för att vara sanna, och det finns kända bluffar om det övernaturliga. Och självklart så måste vi också dela med oss av sånt här i podden så att man kanske så att man får en bättre aning om vad som faktiskt är sant och inte. Som sagt, vissa saker är för bra för att vara sanna. Detta är en sanning som ofta slår en i huvudet när man studerar det övernaturliga, tyvärr. Det går inte att förneka att det finns många som tycker om att göra bluffbevis för det övernaturliga. För pengar, uppmärksamhet eller för att få allmänheten att inte inse sanningen om allt övernaturligt som faktiskt existerar. Bluff nummer ett. Obduktionsfilmen av aliens ifrån Roswell-kraschen. Roswell-kraschen eller Roswell-incidenten har bloggats om tidigare på Miss Magic Girl och hon har även haft ett långt föredrag i radio som man kan lyssna på. Roswell-kraschen har fortfarande många fantasieggande frågetecken runt sig. Den minst lika kända alien-obduktionsvideon som sägs vara utomjordingar som kraschade i Roswell är däremot 100% falsk. Videon lyftes fram av Ray Santilli. Enligt hans historia så hade han varit i kontakt med en mystisk kameraman som hade erbjudit inspelningar med Elvis Presley. Men sen hade det krypit fram att kameramannen hade något ännu mer sensationellt i sin ägo. En inspelning av en obduktion på utomjordingar. Ray fick bandet. Kameramannen skulle ha spelat in obduktionen som ett uppdrag av regeringen och gjort en hemlig kopia åt sig själv. Redan där börjar historien knaka i fogarna. Det skulle nog vara helt omöjligt att kopiera ett sånt superhemligt band. Ray själv betedde sig väldigt misstänkt och ville inte låta någon undersöka filmen. Han påstod också att president Harry Truman skulle vara med på bandet. Tydligen lyckades inte Ray få med Harry som skådis, för när videon väl släpptes syntes inte Harry till. Till slut erkände Ray 2006 att filmen var fake. Dock påstår han att han gjorde filmen som en återskapelse av ett äkta band han fått av en riktig alienabduktion. Bluff nummer 2. Fotot av Loch Ness-djuret. Kanske är det inte en utomjording eller en alien, men det är ju ändå någonting som kanske kan förknippas med det övernaturliga. Tyvärr så är det mest kända fotot av Loch Ness-odjuret en bluff. Ryktena om Loch Ness-odjuret började 1933 när ett par påstod sig ha sett ett monster. Historien hypades upp i media och The Daily Mail anställde en jägare, Mamadouk Wetherell, som begav sig ut för att leta efter monstret. Han hittade fotspår som han var väldigt glad över ända tills han fick veta att det bara var avtryck av en slags paraplyställsgrund. Men så några månader senare så dök fotot upp. Det var taget av läkaren Robert Wilson och kallades därför The Surgeon Photo. Detta foto blev omdebatterat i många år, men till sist så kom den märkliga sanningen fram. Tydligen så var Mamadouk Wetherell väldigt bitter över hela fotspårsincidenten, så han fejkade The Surgeon Photo med hjälp av en modell som hans sons byggde och bad Robert Wilson att gå ut med fotot då många skulle tro på honom. Men sonen Christian Sperling erkände hela kompotten när han blev gammal. Alla behöver hobbies. Även utomjordingar måste få utlopp för sin kreativitet. Vad gör de då? Virkar? Nej, de gör avancerade mönster på sädesfält, framförallt i England, men även i Sverige och andra länder. Där har det dykt upp mystiska formationer och mönster på sädesfält. Låt oss undersöka detta fenomen. Om ni googlar på fenomenet så kommer ni se en rad olika bilder, och de är vackra. Fenomenet satte igång på slutet av 70-talet, men vissa anser att det förekom redan på 1600-talet. Det sägs att en bonde inte ville betala en arbetare för att få sitt fält klippt. Bonden utbrast: "Jag skulle hellre få mitt gräs klippt av djävulen än att betala ditt pris." Under den natten såg hela fältet ut att brinna och nästa dag så var det perfekt klippt. Många är dock skeptiska mot utomjordingsteorin, alltså att det är aliens och utomjordingar som har gjort de här formationerna. Väldigt många sädescirklar har visat sig vara gjorda av människor. Det är möjligt att skapa sädescirklar genom att binda ett rep mellan två punkter och använda en skiva för att krossa säden. Man kan också använda GPS och laser. De två mest kända sädescirkelskaparna är Doug Bower och Dave Shirley. De påstår sig ha satt igång sädescirkelfenomenet på slutet av 70-talet. De skapade till och med en sädescirkel framför en massa journalister för att bevisa att de hade förmågan. Sedan 1990-talet finns nu en konstnärsgrupp kallad Circle Makers som skapar sädescirklar som konst och för reklam. Så ja, en hel del människor ligger bakom detta fenomen. Men det betyder ju inte att det inte finns mer mystiska sädescirklar också. Allt fler mystiska sädescirklar dök upp vid Shilbolton Radio Telescope i Hampshire, UK 2001. Den första verkar vara en selfie av en alien. Den andra tycks dock vara ännu mer intressant, då den tycks vara ett svar på ett meddelande. Ett meddelande som SETI skickade ut i rymden i hopp om kontakt med andra livsformer 1974. SETIs meddelande innehöll information så som de kemiska elementen, kompositionen av DNA, jordens plats i solsystemet, mängden jordbor och en bild av en människa bland annat. Svaret följer samma upplägg men med förändrade fakta. DNA-koden är utökad, högre invånarsiffra, annat solsystem, en varelse med väldigt stort huvud istället för en människa, och istället för att vara en kolbaserad livsform så påstår sig meddelandet vara ifrån en kiselbaserad livsform. Ett år senare så dök ytterligare ett meddelande upp på samma plats. Ett ännu mer detaljerat ansikte och en rundel med en märklig kod. Koden undersöktes och översattes till: se upp för bärarna av falska gåvor och deras bristfyllda löften. Mycket smärta, men det finns fortfarande tid. Det finns godhet där ute. Vär emot falskhet. Kanal stängd. Så vad tror ni? Är det utomjordingar som ligger bakom i alla fall vissa sädescirklar? Och med det fenomenet så avslutar vi dagens avsnitt, men vi hörs ju såklart igen nästa fredag. Tack för att du har lyssnat på UFO-podden. Jag heter Sebastian Krantz. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Radio Play.